Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Sen kommer polisen och stoppar det gigget innan det är igång, för att arrangören har ju tydligen inte sökt tillstånd att ha utomhus. Så vi bara, va?
Så hade vi en polare som kom in och strippade, då blev det lite...
Men framförallt att det var så här vuxna föräldrar som tänkte, vad fan är det här för skit? Knarkstämning där.
Grabbarna har fått hybris och skapat en podd. Ni lyssnar på Backstage med Mange Makers.
Tack till alla er som lyssnar på Backstage med Mange Makers. Det här är en podd där vi tillsammans med en gäst pratar om turnélivet. Till exempel hur gick det första gigget, det märkliga som hänt på scen och allt däremellan. Idag har vi med oss Diveto i studion. Ni kanske känner till en av deras största hits, Höjer våra glas. Dessa grabbar har antagligen flest gig i bagaget i hela Sverige. Kungar över Lidingö och supmusik. Så jävla kul att ha er här, grabbar.
Tack för att vi får
det. Det var bra intro.
Ja, jättebra. Det är ju musik bakom där också. Så.
Ja, typ.
Det låter mäktigt. Ja, men roligt.
Men om ni börjar med att bara presentera era namn och så folk kan koppla era namn med rösterna.
Ja, Kristoffer heter jag.
Johan, apropå just turné och gig och sådär, jag är fan riktigt sliten just nu. Så jag har kört några här i rad och så var det lite kompisar som var hemma i veckan när vi var lediga och så festade jag med dem. Så jag är fan helt slut. Så att om jag känns lite seg idag så får ni ursäkta.
Ja. Men jag tänkte, vi börjar från start. Ja. Och hur var liksom ett första gig?
Första vi gjorde någonsin var skitpill.
Ja, det var
jag tror vi berättade någon gång i någon så här intervju. Det var någon vi kände bara på Lidingö som hade en så här välgörenhetsgala på ön. Och så här. Och vi tänkte ju att ja, men vi kan väl köra då. Och så var vi så här, vi förberedde. Jag kommer ihåg att vi typ gjorde så här gig-versioner av låtar och allting. Ja. Och tänkte så här, det här ska bli spännande typ. Och så kom vi dit, så var det så här sittande föräldrar i publiken.
Vilket år var det här?
2011.
Hösten 2011.
Ja, vi och då var det Tjuvjakt var nya då också. De var också från Lidingö.
Vilka låtar hade ni utsläppt då?
Alltså grejen är att vi hade gjort våra första låtar gjorde vi på en ganska kort period. Mm. Så vi hade ändå så här typ Sture P hade vi. Mm.
Din syrra.
Sin syrra.
Och så Bågar utan glas körde vi och tog upp så här glas här. Så
och Dansa Kimi Federer Super. Så hade vi några. Så det var ändå, det var liksom ett gig. Ja. Men det var... Ja, det var fan pin alltså.
Körde väl typ 4-5 låtar.
Ja.
Det var ingen stämning.
Ja, det var jävligt konstigt.
Så hade vi en polare som kom in och strippade. Då blev det lite liv. Men det var inte rätt publik att strippa för också. För det var ju föräldrar som satt där och var snälla typ. Ja,
var det betalt? Nej.
Nej, det var bara välgörenhetsgrej.
Ah, okay,
så tänkte vi så, vi kan ju testa.
Var det barn också där?
Eller? Ja.
Men framförallt att det var så här vuxna föräldrar som tänkte, vad fan är det här för skit?
Ja.
Var det första gången ni stod på scen då tillsammans?
Ja, jag tror
det var det fan.
Hur kändes det? Vad konstigt då.
Ja, det var konstigt. Jag kommer ihåg att vi var lite nervösa innan jag krillade typ såhär, nu kör vi såhär.
Körde lite jäger Red Bull i logen.
Vi började redan då. Apropå nervositet vi pratade om innan.
Men sen när det blev ganska snabbt efter det fick vi ett vanligt gig första gången.
Alltså ett bokningsbolag satt igång.
Mm. Och då var det bara kul och gick av bra direkt liksom. Men det där var vår första sån och det var...
Vårt första bokningsbolag var ju Eskilstuna.
Ja.
Ja.
På det där, jag vet inte om jag säkert var det där. Vad heter det?
Villa E-tun, var det det?
Ja, det var fan kul.
Ja. Då var ju också man, det var så här, eftersom vi har hållit på ett tag som ni är med, det är så här, då visste man ju inte så här, för alltså, något på YouTube visste man inte om det var stort i alla städer. Mm. Som nu vet man så, okej, blir något viralt på TikTok så alla i Sverige sett det. Alltså, det spelar liksom ingen roll. Men då var vi typ med att vi bara, vad fan vad sjukt, kan de alla texter här?
Ja, 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 man blir riktigt jävla paffig.
Men apropå, och så runt EG var så jävla kul, vi snackade om det här om dagen, och vi har snackat om några gånger att nu för tiden så kör vi ju, och så om vi typ är kvar och festar, då går vi bara ut till bordet sen efter ett tag liksom, eller om vi till och med är kvar i logen och chillar liksom. Men då hade vi med oss ombyte till giget. Vi hade så här linnen som vi hade tryckt som var asfula på scen. Och sen efteråt så gick vi in i logen och liksom bytte om. För att nu ska vi gå på fest. Ah, men sen okay. Gick vi ut i bordet. Trodde typ att det spelade någon roll. Liksom. Så vi tog lite tid där, fräschade till oss och så gick vi ut.
Jag kommer också ihåg att vi tänkte så här, fan nej, man kan inte gå ut i scenkläder. Fan vad pin. Ja. Då känns det som att man så här, kolla vi var nyss på scen. Ja. Så här,
ja. Men då hade vi ju också kläder som var ja, det är, för sen. Det hade varit fina om vi suttit
fyra med den linnen. Eller tre med linnen.
Vita linnen med en jävla pizza på. Ja. Liksom
vad fan det värsta är, gjorde inte vi samma sak, bara att vi hade inte en scenkläder.
Nej.
För oss var det bara så här, vi går tillbaka till hotellet och fräschar upp och så sänker vi och klubbar. Liksom, ja. Det är också spännande. Alltså,
men det var... Det var jävligt kul att börja gigga så. För det var första gången vi hade bokningsbolag som satt oss på klubbarna runt om i Sverige och åkte runt. Och då körde vi typ 100 gig första året. Ah. Så här.
Men hade inte vi...
Vi hade samma va?
Dennis då.
Ja, hade vi också Dennis. Ja.
Han bokade ju på som fan. Vi körde ju, alltså, vi hade ju som grej så Sveriges inte. Mest bokade artist.
Det, alltså, men det roliga var, som att det var, först fick vi för lite gig. Ah. För vi märkte att det var några andra som var ute och gigga som inte hade någon hit. Alltså såhär, inget såhär skojband, men jag vill inte säga någon namn, jag har ingen anledning att klaga på dem. Men det var såhär, vi bara, varför får de samma sväng som oss? Vi drar ju fullt och de har öken. Så då sa vi det såhär, vi mejlade Dennis, bara, hallå, kan vi inte få lite mer gig? Vi har ju liksom rätt mycket. Han bara, giggen ska in. Och sen bara, prrrr.
Den sommar tror jag vi hade 60 någonting, alltså under sommaren.
Oh,
och så körde vi runt ett år, så det var över 100 på ett år.
Så vi brukar skoja om det att just hans svar är giggen ska in. Och jävlar vad de kom in.
Tror ni har orkat det nu? 100 gig på ett år?
Nej.
Jag tror fan vi hade orkat. Då hade man lagt upp det på ett smartare sätt.
Ja, men då hade man ju inte
stannat till stängning varje gig.
Nej, exakt. Inte på det sättet. Vi var ute... Vi gick ju, vi festade efter varje liksom.
Vi var så jävla taggade på fest. Vi var så jävla taggade på fest. Så kom DJ Hunk var så här bara, han kunde inte prata, men han skrev det på en lapp till mig. Nej. Han bara så här, är bordet klart? Är bordet klart? Ska ut direkt?
Det kunde bli stress här, kom in svettig låg.
Jag vill ut direkt.
Så blev det ibland att man gick ut till bordet när det var tomt. Sen kom de in med drickan liksom.
Men, exakt.
Men ja, det var kul.
Men vi läste på Wikipedia, det stod så här, det vet du mest bokade artist.
Ja, men det var vi där i början.
Men hur blir man, eller av vem blir man utsedd
till det? Jag vet inte, men de bara räknade på.
Bokningsbolaget hade en lista.
Ja,
typ. Och så var jag tror typ Darin var två eller något det året. Eller så här, för han åkte runt på någon så här stor.
Men det är ju inte bra att ha mest gig för det. Nej. Alltså vi var ju alldeles för billiga i början. Ja. Alltså det var ju ett skämt vad vi lite vi tog i början. Vi fattade ju ingenting, men det var ju, ingen aning.
Där var det också lite att man ville ju liksom också typ bevisa, för att det är så här. Ja, men som ni säkert har fått känna på också, så det var ju, fanns ju inga andra än vi två som hade kommit från YouTube och sen faktiskt fått riktig publik typ. Det var så Basshunter, men han blev ju internationell. Och då ville man ju också visa lite, för att många typ på
han var inte riktigt YouTube, han var liksom innan YouTube.
Men att det var sån
viral inom liksom. Det. Plus att han var ju sett på TV och sånt.
Men att så här, då kände man ju lite att så här, folk, så här, typ arrangörer och sånt, de visste väl inte om det var en riktig artist som kommer det komma folk och sånt. Så att man kände lite där så här, fan, vi kör alla ställen och visar att vi drar fullt liksom.
Och sen när vi hade gjort det, då åkte vi på samma sväng igen för typ samma pris. Så här, efter vad vi gjorde första gången hade vi ju kunnat kosta lika mycket som vi kostar nu i nästa sväng. Men det var tydligen...
Nej, men vi har också pratat om det där. Vi har upplevt exakt samma sak i början. Typ alla första, speciellt för det och Didden, ni fortsatte utan med ett tag. Så i typ 8 år kostade vi typ lika mycket. Och vi typ fattade aldrig så här, oj, det kanske börjar bli dags att du är ett höjare eller försöka förstå att YouTube
är värdet. De som kommer fram idag och lyckas här, komma fram i bruset idag, Då fattar ju mycket mer musikbranschen vad det är för något. Och ska vara tacksamma för att man ligger på den där topp 50 liksom, och sådana där grejer. De fattar ju liksom värdet av det nu. Förut kunde det vara typ såhär, ja men det där är någon såhär YouTube-grej. Ja, det är det.
Precis. Det sjuka är att alltså det där typ stämmer, men ändå inte, för jag vill inte nämna någon namn. Nej. Heller.
Är det någon som blir dåligt behandlad nu eller?
Exakt, jag har kollat med lite såhär nykomlingar som har blivit stora senaste tiden på YouTube, och det är typ ännu sämre än vad vi fick.
Men där är skillnad nu, att skivbolagen är riktigt kåta på TikTok. Mm. Alltså får man en viral hit där.
Men det är ju samma sak liksom.
Släpper man den, då får man ju etta på alla listor direkt. Medan YouTube har ju inte, de ser inte på samma sätt. Däremot om man bara lägger det på TikTok och man är stor på YouTube.
Men när det kommer till bokning av gig är en sak som du säger nu, om man tänker på det. Men jag, i alla fall, jag har en känsla att musikbranschen i alla fall på riktigt tar en låt som blir stor på TikTok på allvar. För nu har vi chansen att tjäna pengar här. Och på vår tid när vi började, när ni också började, så tog man det mer som så här, kul grej, men nu är det borta liksom.
Mm. Mm.
Jag kommer ihåg, de trodde vi skulle hålla på i 2 år.
Ja, det var en fluga liksom. Ja, det är bara en liten grej.
Och det var ju så de behandlade det hela tiden. Ja.
Man kan ju förstå det lite, för det var ju så det brukade vara. Mm. Alltså så här, det var ju en övergång mellan liksom riktig eller vanlig artist och kunna bli viral med egen publik.
Mm.
Men tycker ni det har blivit mer idag att de satsar längre perioder, eller?
Alltså vi jobbar ju inte med sådana längre.
Nej.
Så vi har ingen aning om vad de håller på med. Jag är väldigt glad för det.
Ja.
Ingen, det blir bara jobbigare om någon ska hålla på typ, överhuvudtaget tro att den vet vad vi ska göra härnäst. Mm. Liksom. De fattar ingenting. Och om de fattar något så hade vi redan fattat det ändå. Så exakt. Det är så här helt ovärdigt för oss. Och helt onödigt.
Mm.
Vi kan köra själva. Liksom.
Alltså oftast fattar man ju som artist själv vad ens egen publik vill ha. Liksom.
Ja.
Och varför ska man då lyssna på någon som inte ens är ett fan vad dina fan vill ha? Liksom.
Mm. Sen om de... Vissa artister har ju ingen aning om vad de ska göra och behöver sätta sig ihop. Och då, där är det jätteviktigt liksom, att de har någon som styr upp karriären åt dem. Men så här, för oss är det mycket skönare att vara helt själva. Slippa mejla, slippa höra någon kommentar om varför man ska halvera droppet eller någonting. Det är liksom, vi har redan tänkt 348 varv. Det är lugnt. Liksom.
Mm. Ja.
Men ni kör bara festivaler nu, va? Ni har slutat med klubbar?
Alltså, vi gjorde typ det en period.
Ja.
Just för att vi hade gjort så där för många klubbgig och typ vi kände så men nu kör vi festivaler och visar lite samma grej som där, så vi drar fullt på de här, så då kan vi fortsätta. Men däremot nu när corona kom och så, då kände vi så här, fan vad roligt ändå att köra en klubbsväng. Mm. Det var nu, för nu har det ju
varit... Det roliga var att vi körde ju faktiskt klubb även den hösten efter den sommaren. Det var ju mer att vi egentligen ville göra festivaler på sommaren.
Mm.
Sen körde vi ju en klubbsväng och det har vi alltid fortsatt med. Det är bara att just på sommaren när det blir så här stökigt, att man vet inte så här, kör vi klubb eller festival, kör vi båda och.
Mm.
Så vi försökte bara styra upp det lite på sommaren, och sen körde vi ändå en höst. Och nu kommer
men
vi köra.
Men den var liksom under radarn om man jämför med det vi tänker nu. Mm. Liksom.
Ja.
Då körde vi bara lite så här...
Vad tycker ni är bäst då? Festivaler?
Både och är kul.
Det är två olika världar kanske. Två...
alltså bra festival är ju egentligen typ oslagbar. Ja. Men däremot klubb, det är en helt annan så här...
Röj.
Det blir en energi av att så här, typ man är i en stad och så känns det som att så här, hela stan är där och alla har kul ihop. Liksom.
Och sen om man ser på stora artister som alltså, i USA till exempel, där kan de största rapparna köra klubbgig också. Mm. Alltså, det behöver inte vara någon så här att man typ att det skulle vara B att köra klubb. Det är ju askul. Alltså, smockat.
Sen
och
finns det också
tryck.
Olika nivåer på klubb. Alltså det har säkert ni märkt också. Att, så här, det var alltså, så här, när man började där, då kunde det vara man kom till någon. Så var det typ så här,
Harris och
Larry. Ja, men man kunde typ känna att så här, folk runt bara, vad gör ni här? Vi bara, oj, har de inte gjort reklam? det var innan man lade ut på Insta och det sådana saker, och så här, turnéscheman och sånt. Och det var så här...
Sitta i något kök innan.
Ja, typ sitta i något kök och
lukta i kök.
Och så bara...
Men det finns ju så otrolig skillnad på festivaler också. Så att står man på fel festival kan det bli ännu mer, mycket mer pin än en dålig klubb, tycker jag. Alltså så här, man bara, fan, shit.
Ja, det gäller att pricka rätt då. Alltså.
Tänk hur vilka jävla klubbar det hade varit om man var typ en artist i Tyskland istället. Eller Spanien eller något sånt där.
Lite kompisar som så här giggar runt i Polen och grejer. Och liksom, jag har svårt att sätta mig in i hur jävla speciellt det måste vara. Det kan vara jävligt kul. Men också jävligt grisigt. Alltså så här, man bara känner sig typ... Kan säkert vara lite så här gangsters i vissa av de här klubbarna som skrämmer upp en lite. Men cool grej att se som åker runt i världen.
Mm. Ja, hur brukar er publik se ut? Alltså den typiska, du vet du, publiken som kommer. Är det ungdomar?
äldre. Absolut ungdomar. Ja. Det är väldigt blandat. Ja. Jag känner att så här, de som gillar att festa i stan, de kommer. Det är ja. Så här, vi körde ju Berns precis innan corona. Och då just var det ju det. Verkligen de som betalar biljett som kom. Och det var jävligt kul att se. För då, jag måste säga att jag älskar vår publik. Det var så här, vettiga, bra människor. Konstigt nog. Ja, men vettiga så här, allt från folk som pluggar till folk som driver egna företag och glider runt. Och det är så här, sköna människor tycker jag. Vi var ute och festade med dem efter, det var skitkul.
Fan vad.
Sen så blir det, alltså vi har ju mycket mer, alltså man kollar på så här statistik så har vi ju mer killar. Mm. Men när vi kör gig då kommer det är som på fester liksom att så här, det är ju förmodligen fler killar som gillar så här DJs på Summerburst, men det är fortfarande lika mycket tjejer och killar där som vill festa. Så det, den effekten får ju bli mer lite att så här, de som köper merch är liksom 70% killar, men har vi gig så är det ofta 50-50.
Tror du det är svårare om man är en sån som killar hatar? Ja. Då tror inte jag grabbarna ens vill gå. Då vill, de, så här, vill de vara haters eller stå där bara. Ja, det är för tönt.
Ja, men det, vi hade det i början, typ 2011-12.
Ja, det är haters då.
Ja, folk alltså, såg som ett pojkband då. Så.
Vi hade så här typ One Direction-fans och grejer.
Ja, det fanns små tjejer som
skrek. Och då var det mycket så här, typ alla våra gigs första året, då var det bara en massa killar som typ stod och pekade
film. Ja, längst bak. Ja,
jag tror den killar tyckte det var så nice.
Alltså, det var ju killar som tyckte det var nice också, du vet, men det var mycket,
det tog lite tid alltså.
Det tog lite tid.
Det var typ när vi släppte drikten, det var då killarna började komma så.
Fan, vi blev nästan. Det här är fan fel drikt.
Du kunde typ gå ute på torget och så kommer det någon grabbgäng och bara, om du någonsin kommer till det här torget igen kommer vi hugga ner er. Och så där. Ja, det var helt stört.
Det har varit lite tvärtom för oss.
Ja.
Men det är intressant. Men ni var också, ni banade väg för att göra den där grejen.
Vi var så unga, vi var ju typ 16, 17, 18. Mm. Man är jävligt punchable, folk blir kär, varför fan ska de, du vet, få ha gigs och fail. Så vi fattar ju det, så vi är inga agg över våra haters. Vi älskar det också.
Ja, det är kul.
Brukar ni ha någon rutin innan gigget så här, som ni alltid kör typ?
Mm. Vi har en grej, nej, introt, vi har ett intro som går igång.
Mm.
Vi har egentligen två intron. Men som gig typ, i alla fall kanske första året nästan tror jag, så gör vi en så här hälsningsgrej tillsammans. Sätter ihop våra fingrar så här. Bara för att vi har ett tecken till varandra som betyder lite när vi gör det. Så gör vi det. Och sen så brukar vi göra så här chest bumps på
varandra liksom. Ja,
det är så skojar vi bara och så kör vi.
Sen så annars är rutin på själva gigkvällen typ. Då, vi har jävligt chill. Vi har bara att vi käkar. Nu brukar vi försöka sätta ihop så att vi käkar och sen käkar i logen typ. Det är lättare på så här festivalgrejer. För då vet man att så här, allt går att lösa med mat och sånt där. Men annars bara att vi käkar, sen är vi kanske typ 2 timmar innan i logen och föra lite.
För jobbet när det blir stopp där mellan flera stopp.
Så hade vi ibland, det började käka, kom tillbaka till hotellet, och sätta tillbaka och så bara, det är skönare att bara köra allt det liksom.
Mm, all nice.
Ja.
Det är gött. Och sen har vi också känt att det är så jävla kul att sitta ihop i logen.
Ja, det är det.
Sig. Så att blir den tiden kort, då förlorar vi lite av den här roliga liksom, grabbresan som vi gör. Så att, kan vi sätta ihop maten och lårshänget så blir det som bäst.
Brukar ni fortfarande bli nervösa innan? Nej, alltså precis innan.
Aldrig.
Ni känner ingenting längre? Nej,
första giget där vi pratade om
typ. Ja, det var det enda.
Där var vi lite nervösa. Sen skulle jag säga att nästa gång var nog när vi körde typ så här
TV.
Ja, typ Nyhetsmorgon eller Sommarkrysset. Så här, live på TV.
Ja, det är
framför så här, tanter och gubbar typ. Och så känner de så här, fan, de vill inte att vi ska vara här.
Egentligen kommer den ju nervositeten, om det ens är nervositet. Alltså det kommer bara när vi är på fel ställe. Alltså så här, vi ska inte vara på Nyhetsmorgon. Det blir pin. Så det finns ingen anledning för oss att sjunga där. Och då blir det så här, fan, alltså shit vad pin. Så känns det. Men alltså när vi är på ett rätt ställe, då är det bara kul. Då är noll.
Då har vi inte
bara helt taggad.
Men det är ju så där när man inte vill, men man så här, det var ju grejen som man hade skivbolaget. Det blir ofta så, men det är bra om ni står där. Sen när vi står där, då inser vi så här, vi gör en låt som är liksom så här en parodi av något som vi utklädda i videon, men vi står där med typ läderjackor och vanliga kläder och sjunger så här, ikväll ska vi göra sex. Det är så här, det går på 8 på morgonen på tisdag typ. Och då, det fattar vi ju då, så här, det här kommer inte slå rätt liksom.
Nej. Det blir ett konstigt kontrast.
Ja, typ, det är då man får lite så här, dålig känsla i kroppen.
Sommarkrysset och sånt där. Då känner jag också så här att
det blir så här, på sommarkrysset.
Ja,
jävlar.
Och då känner man bara så här, fy fan vad pin. Alltså så här, det här är inte rätt, för publiken sitter ju där.
Mm.
Sen är det lite proffsigare där i alla fall än att köra på Nyhetsmorgon. Mm. Hörnet på Nyhetsmorgon. Men, där, men ändå, det är liksom... trivs inte alls.
Men där, vi har ju snackat om det lite också. Så här, varför tror vi att så här, det finns ju en del artister som... Alltså de älskar ju att visa upp sig själva. Alltså så här, visa sin nya låt. Och de njuter av
oss. Sångtalang.
De skiter egentligen typ i publiken. Om det är en barn eller om det är gamla eller så. Medan vi känner att vi vill ju ha kul med vår publik. Och festa och ha roligt. Alltså så här.
Ja, det blir svårt på sånt ställe.
Då, vi har liksom inget behov av att bara stå och visa upp våra nya låter för folks föräldrar. Typ.
Nej,
alltså för de är inte riktigt den publiken.
Men det är som de som står på, kan stå på plattan och spela. Ah, eller bara lägga fram en hatt, ni vet. Så här, de hade gjort det. De gör ju det även fast de kanske inte tjänar så mycket på det. För de tycker om det bara.
Mm.
Ja.
Och vi gillar inte riktigt det.
Nej, alltså uppträda. Jag håller med. Partygrupper eller vad
man kallar det. Ja, men det ska vara fest och...
Ja.
Liksom stående publik som hoppar och sådär. Mm.
Alltså man vill bjuda på en nice stämning. Inte typ såhär, titta vad vi har gjort för bra låt. Så kolla på oss liksom.
Men vi glider vidare. Vi har pratat om första gigsen. Vi har pratat om alltså, hur hela spelningar ser ut och allt det där. Och när ni började, var det mycket typ dörrar som öppnades upp? Var det mycket folk som började dra er? Var det mycket managers, olika bokningsbolag, skivbolag? Mm. Folk kommer ju också undra typ vad ni har för tips där. För ni var lite inne på att ni kör själva nu.
Mm. Men det sattes ganska snabbt. Vi signade med Universal, precis som ni gjorde, ju samma gäng också. Ganska tidigt. Och då var det satt. Så då var det inte så många som hörde av sig och försökte sno oss. Liksom, sådär.
Men vi var på möte med de andra
innan. Ja, det var vi också.
Så där fick vi ändå lite så här. För vi spelade ju basket också innan. Och vi hade alltid inställningen att vi var så här. Ja, vi är basketspelare, det här är bara kul.
Mm.
Så jag tror att vår första... deal blev ändå rätt bra, för att det kändes som att alla var ute efter, alltså första mötet vi var på, då var det någon som ville ha vår gamla katalog och ha typ såhär 80% på den för att de skulle kunna få den att bli större. Vi bara, men de har vi redan släppt och de är redan stora. Och sen så vi ville ju göra en ny låt.
Vi kan göra dem ännu större.
Ja, typ såhär i skivbolagssnacket. Som såhär, och det sjuka var att när vi åkte till det mötet, för det var första gången i skivbolag så såg ni hörde, vi tog ju med penna. Vi tänkte att vi skulle signa så här direkt typ.
Det här får man inte missa.
Nej, sen när han bara började sätta, vi bara, ah, men vi så här, tänker så här, radio och sånt. Han bara, nej, men de här låtarna gör vi större. Vi bara, ah.
Och då, men, det var vänta, då vi började... Förlåt, ni tog med en egen penna.
Nej, men typ, vi var liksom
redo. Vi var typ så taggade på sig.
Vi trodde ju såhär, fan, ikväll händer
det. Vi har ju klippet kvar typ. Någonstans i mailen när vi...
Thailand.
Fick mejlet. Vi tänkte såhär, nu kommer vi vara på radio, vi kommer vara överallt. Man trodde ju det när man signade med skivbolag. Men då träffade vi dem, så träffade vi två andra. Och Universal var ett av dem. Och Universal kändes bara såhär, det är ju ändå världens största, tänkte vi då. Liksom. Mm.
Och där var det också liksom att vi fick göra så att vi liksom gav dem licensen. Inte att de signade oss till såhär artistdeal som många gör.
Mm.
Där de bestämmer vad nästa låt ska vara, när och det sånt. Så att för oss blev vi... Vi hade till och med som grej så att bara vi får filma med vår dåliga kamera på videos. Mm. Inte att de blir så här för snygga helt plötsligt. Mm. För då, det känns som att vi hade kunnat tappa de som tyckte om oss då.
Och sen måste jag ändå säga det, så här, jag har klagat mycket på musikbranschen. Så här, men jag måste ändå säga så här. Jag är jävligt tacksam att vi signade med just dem då.
Mm.
Alltså Rune och dem. För vi fick göra vad vi ville. Det kom idéer och sånt, men vi fick ändå göra vad vi ville. Jag kan bara tänka mig vad som hade hänt om vi designade med nummer två. Det ska vi inte säga här. Men då hade det liksom blivit att han skulle bestämma vad vi ska göra. Och vi hade varit tvungna att svara ja. Liksom. Och det lyckades vi ju slippa med Rune och så. Det var jävligt nice. Och Rune var skön. Så här, vi fick släppa album, så här, fysisk skiva. Och han var taggad ändå, men det var svårt. Så här, skivbolagen...
Men bara för de som lyssnar, Rune, det var ju en A&R manager på bolaget. Och vi hade också Rune, så vi hade samma A&R manager. Kung,
alltså. Och så man går till typ radio med vår musik. Det spelar liksom inte så stor roll hur man säljer in det. De fattar inte grejen liksom.
Nej.
Och det var ju det vi ville få. Och sen till slut så kände vi bara att... Vi måste ändå testa något nytt här, och så testade vi lite annat. Och...
Ja, för man kan klaga på att typ, skivbolaget gjorde inte det här eller fixar inte det här. Men sanningen är att de har ju varit hos radio, de har presenterat låten. Och sen om radio inte vill ha den, då bolagen kan ju inte tvinga radion att ha med låten.
De kan ju typ det, men då är det ju verkligen
men
så
då ska man ha artist. Liksom.
Ja.
Ja. Då ska de ha 90% på den. Så att de,
vi vet exempel på sådana. De har köpt platsen på radio. Liksom.
Mm. Men, exakt.
Det nej, kommer vi, de inte lägga på oss.
Vi brukar prata mycket om typ att du vet, för vi brukade alltid klaga så mycket på skivbolag förr i tiden och allting, och det gör vi lite grann fortfarande, men i början är det ändå jävligt bra att ha det. Alltså mm. för de som lyssnar, det, jag hade typ tackat ja idag också. Alltså om det. Man var ny. Inte nu där vi är nu.
Ja, men bara för att typ lära sig lite också om branschen typ.
För att komma in, lära känna folk, träffa andra artister, du vet, sådana grejer typ.
Bara. Gå på Grammys. Bara en sån grej gjorde att vi, aha, lärde känna, vi träffade er där typ.
Just det.
Man lärde liksom känna folk i branschen, och det tror jag är viktigt, absolut. Men, och sen visste man ju ingenting då. Det var en bra tid också. Mm. Man lär sig.
Men nu känns det som alltså, nästan alla kör independent. Alltså alla nya som kommer också. Det är typ ingen som...
Ja. Sen är det vissa som typ erbjuder independent-dealen men ändå jobbar som skivbolag. Och det tror jag är det bästa för skivbolagens framtid. Att tänka mer som... Vad fan, bokningsbolaget till exempel. Det tar ju bara 20-15% och gör ju ett jättejobb liksom. Medan skivbolagen, de ska försöka ta 80% och inte göra något.
Alltså,
så det är så konstigt. Om skivbolagen tänkte, men vi tar också 20% och så gör vi faktiskt ett bra jobb. Mm. Och förväntar oss inte att jobba så mycket, utan gör... Det hade ju varit smartare av dem.
Mm. Det är
det som händer.
Alltså jag fattade typ den grejen när det var fysiska skivor och sånt. Så det var mycket krångligare med allting och marknadsför och allting.
Plus
och...
att du fick inte platsen om du inte hade skivbolag. Alltså innan oss till och med. Mm. Vi fattade om man inte kunde lägga upp på Spotify, så var det så här, enda som fanns, det var de som fick trycka sin skiva och släppa den typ, och vara på radio. Mm. Annars fanns man ju inte som artist.
Nej, det var helt
osynligt. Då var det ju väldigt viktigt att ha den här skivbolagen.
Ja. Jag frågade skivbolagen, jag bara, vad är det för fysiska skivor ni har gjort? Varför tar ni så här mycket procent? Mm. Och då sa de, men Peter, ni är ju med på Absolute Kids. Det är det. Och jag bara, men fan.
Det tänkte vi bra. Ja, vi början.
Vi släppte ju vår första riktiga album släppte vi fysiskt. Mm. Bara för att det var kul.
Mm. Ja.
Och då, jag kommer inte ihåg hur många vi...
1000 exemplar.
Ja, typ 1000. Bara för att sälja slut alla skivor. Mm. Så här, bara för att det var kul att göra.
Det är ändå mäktigt.
Det var bara roligt att ha gjort. För att ha den hemma och med så här bok i och sånt där liksom. Men den...
Jag tänker bara just det där med Absolute Kids också. Det är inte så att skivbolagen har tryckt den.
Nej.
Det
finns väl typ så start, eller så.
Men en sån plats, en sån plats var ju otroligt viktig på 90-talet. Alltså så här Absolute Dance och de här skivorna. Alltså om man inte var med där, då missade man ju allting liksom.
Mm.
Så att de försökte ju hålla kvar den där makten på fel sätt i början, skivbolagen. Mm. Nu försöker de ju... Tror jag, det känns som det, jag har ingen aning, inte så jätteinsatt, men det känns som att de försöker få sin kontakt med Spotify att kunna fixa de här spellistorna, att bli så viktig som möjligt.
De försökte ju där i början med filter, Digster och allt det där, och Universal hade Digster tror jag, jag kommer inte ihåg om det var Sony eller Warner, men de hade filter. Och i början då låg de här spellistorna på första sidan när du öppnade Spotify. Och då var det liksom...
Det gav verkligen.
Ja, exakt. Och då var det verkligen, du vet, det här är skivbolagens stora listor, det här lägger vi på framsidan. Men jag kommer ihåg den dagen de bara plockade bort allt det här från första sidan och blev egna liksom. Jag kommer ihåg bara när jag var där på Universal, hela dålig stämning det var liksom. Jag tror folk insåg då liksom, typ fan, vi är lite fucked nu.
Men också att ha den kontakten som de har med Spotify. För det kan man ändå se så här, man, folk som man är nära och känner sån som har skivbolag och får bra från Spotify.
Mm.
Tror jag att då är den kontakten jävligt bra från skivbolagen, och det är den de försöker ändå hålla kvar som värde.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Att det är bra att signa med skivbolag, annars kommer det åt. Men sen är det ju independent artister som ändå ligger högst upp på de listorna, så att inte fan det de gör. Men...
Och det är TikTok.
Ja, det är... ja men alltså, så att jag tror för vissa kan det vara jävligt bra. Men
jag vet inte om, tycker ni skivbolag fortfarande kan fixa spellistor på Spotify?
Jag tror, ja, det kan. Tror de kan det.
Ja.
Vissa, alltså,
men det är det som jag säger, de som har bra kontakt och med vissa.
Ja. Det bygger också på att Spotify tycker att det är bra.
Ja, exakt. Ja. Och, men där har vi så här, vissa vi känner och polare och sånt, som man ser så här, var de släpper kommer det högt.
Mm.
Och så ser man att alltså, man kan räkna ut vad de får på det liksom, och det är jävligt bra. Så det är
man
många...
ser ju så fort man får en liten lista så bara, uff, shit, tänk om man fick tre.
Ja. Ja, vi får ju ibland typ så här, höjer våra glas, kommer in på så här midsommarfest varje midsommar. Och då kan man se typ så här, jag tror var i år tror jag att de pushade midsommarklassiker mer.
Ja,
men året innan då var det så här, vi fick bara från den listan så här, 37 000 på en dag.
På en dag.
Och då fattar man så här, shit, ligger man på några sådana.
Ja.
Shit vad man kan ligga högt då. Liksom.
Men
så för vissa är det skit.
Nyckeln är att lyckas utan att behöva dem.
Mm.
För att blir man fast med dem där, att man förväntar sig att få dem, rycker de dem då är det ju kört.
Liksom. Ja, då är
det. Sen såklart ska man få marknadsföring från det. Men...
radioartister liksom, och så slutar radion spela så är det inte, då måste man ju ha en liksom fanbase som lyssnar på nästa låt.
Mm. Ja, fansen är det viktigaste i slutet av oss. Ja. Att de pumpar låtarna.
Och det känns som att vi har hamnat lite där nu, att vi klarar oss utan sån där hjälp överhuvudtaget. Kör vår grej liksom. Det är skönt som fan.
Ja, så jag super klättrat här.
Ja, det är kul. Fan,
jävligt kul alltså.
Det är kul.
Det är roligt.
Ja.
Men en fråga vi brukar ställa alla artister som har varit med hittills. Jag ser på er, ni vet vilken fråga det är. Och det är vad som står på eran rider.
Ingenting.
Nej, det har vi dragit några gånger. Att det var fan vårt andra gig, typ. Eller tredje kanske det var.
Ja.
Eksjö stadshotell.
Med United Stage då, alltså första gången vi var ute på en sväng liksom.
Så kom vi in i logen, så var det så här, alltså det var uppdukat som att vi blev typ så här, vadå, vilka mer kör här? Eller så här, vi fattade ingenting. Det var liksom det var såna här silver, jag vet inte vad de heter, men som rika har på film, som man lyfter på, så det är delikatess. Såna var det. Och så var det så här, du vet,
hackad selleri.
Ja, det var allt. Alltså det är så här, olika viner i så här. Och vi bara, shit. Och sen så började vi. Sen så kom det någon kom in där som jobbade. Och var typ så, är ni nöjda? Vi försökte få med allt på riden. Och vi bara, vadå rider? Vi visste inte, vi hade inte
vilka hört. Vilka beställde det här?
Vi visste inte vad rider var.
Nej.
Och vi bara, shit vad pin om det framstår som att vi så här kräver det här. För det var så här, vinen får inte kosta, du vet, en viss summa.
Vin får inte kosta under 150 kronor.
Ja, men typ. Och så var det så här, mackor och så, du vet, selleri. Alltså så här.
Ah,
selleri.
Jävla handdukar.
Ja, och så då ringde vi United States, bara, hallå, står det att vi vill ha det här, typ?
Vänta, innan du fortsätter, bara selleri, det har blivit en återkommande liten meme här när vi snackar om rider i varenda jävla
avsnitt. Är det så? Men det var hackad selleri på listan.
På
det verkar vara en standardgrej.
Olika dipper liksom.
Ja,
men då ringde vi och så sa vi typ så här, vad står det att vi vill ha? Ja, men det där är standardriden för er prisklass. Typ. Och vi bara, men ta bort allt och skriv lite öl, punkt, om det går, punkt.
Lite öl,
Och då, vet du, då hade vi det, alltså så här kort som hela. Alltså ganska länge.
Och sen la vi till en flaska Jack om det går.
Men, och då märkte vi också att så alla arrangörer var ju astacksamma. De bara, fan, det är ju bästa vi har sett. Och så fick man ju alltid mer. Alltså så det är ett ställe där de har krök, det är klart de bjuder.
De kom in med det liksom.
Ja, men sen så märkte vi lite att... efter några år fanns det ändå jättesällan, men vissa som bara, stod inte på riden, om man typ frågade sig, fan, går det att få en flaska Jack?
De utnyttjade läget istället för att vara schysst.
Så då la vi till en flaska sprit också. Mm.
Men vad står på The Vetus Rider idag?
Ja, men det är det fortfarande.
Det är
lite öl om det går och en flaska.
Sen för att de inte ska hålla på och fuska för mycket med att ge så här för trötta hotellrum. Om de ändå har liksom ett fint hotell i stan, kan de lika gärna faktiskt kosta på sig och låna ut fyra eller bli fem tour manager. Typ så här, sköna rum. Så vi skriver typ så här, varsitt rum var ju också en sån här grej som vi blev förvånade över första gången vi var på gig. Vi bara, va, har vi varsitt? Så det tänkte vi, det håller vi kvar. Det tar vi kvar. För det är också så här skönt, om man ska göra sig i ordning innan gigget så bara, kan inte vi ha samma dusch? Det tar ju aslång tid och liksom stök i Tors rum. Nej, jag skojar. Men där har vi sagt så här, om det går ännu en gång liksom så här, kanske varsitt deluxrum istället för bara så här enkelsäng. Det kan ju vara schysst bara.
Och sen så står det längre i klubb liksom. Det står ju något också som också är så här standard, men att så hotellet ska vara så här fyrstjärnigt, just för att om det finns bättre hotell så ska de inte typ så här, ta det billigaste, sämsta bara för att spara några hundra lappar.
Men sen om det inte finns, då brukar de oftast höra av sig och då säger vi, ja men det är lugnt, så det är aldrig något problem. Vi kan ju sova på, jag hade kunnat sova på madrass på golvet, vi var på basketläger när vi var små, det är inga problem alls, men när det finns och de typ till och med känner hotellet, kan fixa gratis typ så här.
Där var det ju också att vi märkte, det var också så här rätt sent, men så här, för det var ofta man fick så här, att man fick så här, två jättesmala sängar som gick isär. Och då var det typ att man såg sen andra artister började lägga upp stories och sånt. Man bara, va, shit, har de svit? Alltså såhär, shit, bra rum. Och det var då vi fattade, bara, okej, vi kan säga till lite grann i alla fall. Så vi ska liksom...
Och ibland då är de ju schyssta att fixa typ såhär, spar sin svit. Bara för att de... Det handlar ju lite om vem som är arrangör. Om arrangören gillar oss och ser upp till oss, eller typ såhär, kanske en sån som har växt upp med oss. Då tänker jag såhär, jag ska ge dem en bra kväll och det är mina favoriter typ så. Då brukar de ju fixa bra, men sen är det någon som skiter fullständigt i vilka vi är, och då är det så här, försöker de ju fixa så billigt som möjligt.
Det där med sviterna är också en jävla scam ibland, för att det beror, jag nu vill inte jag nämna någon så här hotellnamn och grejer. Men en gång fick vi en svit då det var typ så här, soffan var typ sönderfimpad. Så man bara, hur räknas det här som en svit
liksom? Så det var så här lite större än ett vanligt rum.
Men det brukar oftast ha en mätare så här, vad hade E-Type fått för rum? Det vill vi ha.
Jävlar.
Han får ju sviten.
Det är ett mysterium som har uppstått nu när vi har börjat ladda upp lite så här TikTok-klipp med vår podd och allting. Det är så många som skriver typ, du vet, sluta flexa med riden, för det där drar ni ändå av på gaget. Men jag har aldrig hört talas om
det. Inte
det. Nej. Så vi ville bara debanka det. Några öl. Liksom.
Några öl drar de av.
Men vadå, har ni någon sjuk rider eller vadå?
Jag tycker inte det. Så, eller... Alltså vi vill ha två plattor bärs.
Jag ska vara ärlig, vi byter rider beroende på vart vi åker. Det måste jag avslöja här för folk. För vi hade en rider som var liksom, alltså typ 20-30 produkter, du vet. Men då var det för att vi åkte till ett ställe då vi visste att de kommer ge oss allt det här. Liksom.
Ja, de bad oss också.
Ja, de bad oss.
Det var Odis Äta, nu ska vi på deras kryssning.
Men vi är fett fake annars. Den där TikTok-videon jag har sett, den är... Inte helt korrekt.
Nej, men alltså riden är ju något som, det dras ju inte på pengarna för gigget. Nej. Det ingår liksom. Det är som hotellrum och egentligen alla resor. Ibland står det ju så här, resa ingår ej. Typ om man måste flyga från något annat gig kanske. Exakt, så kostar det dem 20 000 att boka det. Då får man typ... Men annars så allt runt omkring ingår ju liksom.
För allt som du själv bekostar är de jävligt tydliga med innan liksom. Det hade vi vetat i sådana fall.
Men det är så jävla konstigt tycker jag det där. Alltså så här, om man vill ha vissa saker som gör att det ska bli bekvämt och gigget ska bli bra sådär. Typ att man inte ber om massa onödiga saker. Jag tycker det är så jävla töntigt när det blir så här. Man ska be någon jävel springa till leksaksaffären och köpa någon uppblåsbar giraff bara för att man ska försöka vara någon jävla kung. Liksom. Det är så jävla löjligt så att... Fy fan vad töntigt. Alla som gör sånt tycker jag.
Men det var en sak vi märkte. Det var faktiskt det också som låg lite bakom till varför vi tyckte det var pinigt. Vår rider är lite för mycket. Att vi hade kört några så här, något så här, det var någon gång typ Sollentuna och så här skor. Men så bara kunde man, det var ju något så här rockband som man aldrig hört talas om, som hade typ så här bild på en fager kvinna. Och då har liksom någon liten tjej som har jobbat där fått så här springa och köpa en ram och skriva ut en bild på typ Pamela Anderson. Nej men så här. Och då bara, och det var något så här, det där tror jag är så här gammalt tänk på artister så här. Skriv något så ser ni om ni får det, så jobbar de hårt för det. Typ så här, då bryr de sig. Så här, varför ska de göra det? Nu kommer dit och giggar och får pengar. Så här.
Gör reklam för gigget.
Ja men typ så folk får gå runt och så här, kämpa för att folk, för att man har skrivit något på kul. Så här, typ den har vi aldrig gillat liksom.
Nej.
Det känns som någon så här maktspel.
Ja men där är det liksom.
Just det, jag tänkte passa på att fråga er när ni är här. Ni har hållit på helt sinnessjukt länge. Ni har lyckats hålla igång... Alltså artistkarriären och brandet i allt, alltså över ett decennium. Vad har ni för tips? Vad har ni för hemlighet? Vad tror ni har gjort att ni har kunnat, du vet, hålla på så här
alltså
länge?
Jag tror, det låter ju så här typ klyschigt, men jag tror så att för att vi gör oss själva.
Mm.
Alltså det är jävligt många, känner man sig artister, så försöker man så här paketera det så det ska vara coolt och sånt. Mm. Och jag,
hänga
det,
med i svängen.
Det kan funka ett tag, tror jag, men sen tror jag det blir att man byter fanbase.
Mm.
Jag tror bara att typ, vi har bara kört att vi...
Vi gör det vi tycker är kul.
Vanliga snubbar som gör det vi tycker är kul. Och då är, jag tror det är lättare att så här, vilja hänga med mer då. För det känns mer som att så här... Det känner jag med dem som typ kommer fram till oss och sånt. Att det känns som att vi känner dem och de känner oss. Att man är polare liksom. Jag tror typ det är hemligheten till varför det bara kunnat fortsätta. För vi har inte gjort så mycket. Mm. Alltså så här, vi har inte kämpat så mycket för att så här, nu ska vi hålla kvar vår publik. Utan det är mer att det bara är så liksom.
Mm. Så gör vi, det kanske någon skulle kunna säga emot, men jag tycker det känns som att vi gör ändå nya grejer hela tiden. Som är inget, ibland kan det väl vara lite likt en gammal, men då är det oftast någonting kul med det. Men vi gör ju nya saker som nu gjorde vi ju typ, jag vet inte vad det är, förlåt, men Supa är ju typ någon slags rocksväng.
Ja.
Så det är så här, det blandas ju friskt och...
Det kanske också gör så att det ganska ofta kommer till nya. Mm. För det har vi ju märkt att så här... Det är många nu som är typ, ja men typ mellan 16 och 18 som, de var ju säkert små nu, eller de var ju små när vi gjorde våra första, så de har ju fått upptäcka senare.
Mm. Eller växt upp med det för att de såg på det fast de var barn, och nu har de växt upp, så nu får de gå på gig. Typ så.
Nu får de supa liksom.
Ja, men, så det, jag tror, ja men som Johan säger, att vi så här, inte försökt göra samma hit så här, gång efter gång, för då kommer det ju till sluta ut liksom.
Mm. Och sen att vi... Alltså så här, vi började ganska tidigt. Vi ville göra det tidigt, så här, reality-serie gjorde vi med Kanal 5 Play redan 2013. Och sen så gjorde vi en till med TV4 Play 2016. Så tänkte vi göra en ny nu nästa sommar och spela in typ. Men så har vi gjort vloggen däremellan också, så att man liksom får lära känna oss. Och det är som Krille sa, vi känns som vi känner vår publik så här, de kommer. För de tycker ju det är samma sak som vi tycker är kul.
Mm.
Så jag vill träffa dem. Så när vi är på körde Berns där, och då var ju vi kvar till stängning med
för
dem.
För dansring
såklart, liksom. Vi tycker det är skitkul att festa med dem. Men de tycker ju samma sak som jag tycker är kul.
Det kanske så kan vara typ ett tips.
Det är samma humor.
Ja, men exakt. Att så här, inte försöka söka typ så att vi ska bli störst i Sverige och nå så många som möjligt. Utan vi kör jävligt mycket typ så här, intern humor i bloggen som vi tycker är roligt att göra åt. Och det gör att de som kollar lär sig den och tycker samma sak. Mm. Så det blir mer att man är liksom... Ja, men det känns som att man känner varandra. Istället för bara att nå till så många som möjligt. Och då är det jävligt ytligt ofta, känns det som.
Mm.
Så man blir popsnöre.
Popsnöre.
Ja, jävlar. Men vi kände ju det, alltså typ under vår karriär. Man fick aldrig riktigt veta vilka vi var. Alltså typ såhär, vi hade ju typ inget såhär personligt.
Nej.
Och då är därför vi gjorde den här dokumentären förra året.
Ja, den var jävligt bra.
För att typ visa, det här är vi typ.
Mm. Mm. Ja.
För vi kände bara, fan, ingen vet vilka vi är.
Ja, men det är också typ där i början 2011, det, vloggar fanns ju typ inte.
Nej,
det enda man gjorde var ju släppte musikvideor eller små korta sketcher eller någonting.
Nej, men det var ju för att vi fick göra den där reality-serien. De hörde av sig till oss och det var det vi ville göra hela tiden. Vi kände det vill vi göra. Så hörde de av sig, vi var så här, oh, shit.
Det var också sjukt, för då märkte man att det var inte så lätt för folk att få sånt. För att när de hörde av sig till oss, då var det så här, gör en pilot först.
Mm.
Och vi bara, okej. Och sen så var det liksom reklam på tv. Om det var vi, och sen så den andra var...
Nukid och Lyckman.
Nukid och Fanny Lyckman som var tillsammans. Hon var ju storsatt bloggerska. Och det var så sjukt för att... Alltså de tävlade så här. Den som får mest views får göra serien.
Mm.
Och vi trodde typ så här, men det här är ett sätt för att trissa upp. Men det är klart de också får göra sin. För de fick bra siffror också. Mm. Bara att vi fick mer.
Mm. Mm.
Och så blev det att liksom vi fick... Det var som att så här, vinna Idol fast på tv. Så vi fick göra vår play, men de fick inte. Och det är också så dumt, för att det är klart, nu hade man gjort att båda
de
fick göra.
Hade gått bra.
Ja, för deras gick ju också bra, bara att vi hade...
Men sen var det så konstigt, för våran... Det var ju innan, alltså, de hade inte ens bra bild än.
Nej.
Kanal 5 Play. Det var riktigt dålig bild. Alltså, vi bara, varför är det så dålig bild? De bara, men vi har inte bättre spelare. Bara, shit, vad sjukt. Det var så tidigt. Och de räknade inte ens siffrorna från mobiler. Jag kollade redan på mobilen då på saker. Men de trodde typ, nej, vi kollar bara vilka som kollar på dator.
Så iPad och mobil räknades inte till viewsen. Liksom. Så
det är typ där alla kollar.
Ja, exakt.
Och sen när vi var klara med den, så fick vi jättebra siffror och så ville de göra en till. Och då är det så här, men nu vill vi vara på tv. För då var ju tv fortfarande. Och då tänkte jag, men vi tänkte fortsätta på play. Så här, bara, men fan. Vinner man division 1 så går man upp i första serien.
Ja, så det är klart.
Men de bara, nej, och så höll vi oss och tar det. Sen så gjorde vi typ 4-3 år senare istället. Känns som det var längre emellan där. För nu är det ju fan 2016 var ju TV4 på hösten där. Mm. Och under vintern, start 2017 typ. Och det känns ju, nu är det ju, fan det blir 7 år sedan vi gör nästan nu. Såna fall. Det ska bli kul att göra.
Ja. Gillar ni att göra TV?
Tycker ni, nej, inte TV.
Nej, inte TV just.
Men det här kommer vi göra YouTube.
Men just den, så här, de där serierna var ju så jävla sköna. För där fick ju vi verkligen, vi jobbade med skönt folk. Mm. Det var typ någon gång de sa till om något. Så här,
vi klippte
det där,
liksom.
Mm. Men vi fick klippa, vi fick göra allt. Och det var ju typ våran så här, viktigaste grej med
ja,
allt.
Där, tack gode gud alltså.
För där testade vi bara en gång när vi gjorde piloten. Då bytte vi till och med så här, kamerateam. För att där märkte vi att de bara... Tom det där.
Ja, de
det bara, men vad det blir mycket rygg. Det var vad fan, vi kan ju inte fejka. Det här hände ju så här, då får det vara
riktigt liksom.
Och det var då vi bara fan, det kan inte vara så här, det får inte vara så här skriptat. Det ska ju vara så fall att vi så här, garvar och kommer att planera något liksom. Men inte att de ska bara typ ta snygga vinklar och typ tänka för mycket så, för då blir det så här fake.
Så reality blir ju som en lyxigare vlogg typ när vi kör. Där vi lägger ner lite mer krut liksom. Det ska bli kul, jag är skittaggad på att göra det. Det blir nästa sommar i tanken. Filma.
Fan nice. Grabbar, vad är den sämsta spelningen ni har haft?
Jag skulle nog säga Malmö. Det var galet en gång när vår bokare då bokade in oss 2 ställen på samma kväll. Halmstad. Typ vanliga tiden, så 00:30 ändå. Det var bra. Och sen så skulle vi skynda oss ner till Malmö och köra typ 3:30 på någon sån här 5-klubb.
3:30?
Ja. Och när vi kom fram dit så var det som att den klubben typ knappt var öppen. Vi bara, vad händer liksom? Så vi fattade ingenting. Det var skitlänge sedan.
Och där var en sån här grej, alltså när vi gick på torget så var det folk på, vad gör ni här?
Det var liksom inga affischer eller någonting.
Och när vi gick till dörren så var det som att vakten inte hade en aning om
vakten typ frågade, vilka är ni liksom såhär. Och vi bara, vi skulle gigga här typ såhär. Så gick vi in och så hamnade vi i köket och så är det någon där som man känner är såhär, han typ vet inte vad han ska göra. Men han bara, han vet i alla fall att det skulle varit något gig. Och så blir det typ att vi får typ 2 mickar.
De säger också först att de bara har en mick.
Ja, vi har bara en mick, säger de. Väldigt såhär knarkstämning där.
Det var pengatvätt.
Och sen så till slut så fixade de till en till mick. Och jag har aldrig sett en sån mick. Det såg typ ut som en leksaksmick. Alltså jag har ingen aning. Och så ställer vi oss på en scen och bara för att tänka såhär, vi måste ändå göra så att vi får pengarna typ. För annars kommer de låtsas som att det var vi som var dåliga. Så vi stod där och körde lite och sen så bara, fan, det var typ 12 personer. Alltså det var helt
sjukt
konstigt.
Och de som kom var för att vi typ hade lagt en story precis, typ såhär, nu drar vi till Malmö eller någonting sånt där. Så kom de och var såhär med dvetetröjor, typ såhär ett grabbgäng liksom.
Det var så jävla synd, för Halmstad gigget var askul, så vi ville ju vara kvar där till stängning.
Och så åkte ni dit, och så var det skicka kontraster.
Och det var också en kille som kom och hämtade oss. Som också, det var, hela grejen var bara jätteskum.
Man slutade med att vi knappt kom in på hotellet ju, för det hade stängt när vi var klara. Så var det en gubbe där som vägrade tro på oss. Han var typ såhär, kändes som han var typ, han var typ såhär 70 år. Jobbade i lobbyn där. Och han vägrade tro på att vi faktiskt hade bokat där. Och det var för sent.
Det var också en sån här grej med att såhär, några som utnyttjade läget. För då hade inte vi skrivit något om hotell. Och då fick vi 2 rum. Som vi skulle dela på med smala sängar. Och sen så det sjuka var att vi skulle fan, ni också kört det på Magaluf. Skulle vi köra dagen efter, skulle vi åka dit.
Så
vi
hade resväskor. Köpenhamn och flyga.
Ja, vi hade resväskor och allting. Och så stod vi bara, hallå, så ville inte han släppa in oss på hotellet. Bara, hur ska jag kunna veta, ni kan ha hittat de där nycklarna.
Vi hade nycklar, men fick inte komma in. Nej. Så var det
Ja, vi hade nycklar och allting. Och stod med resväskor, bara, vad fan.
Och då skulle det gänget morgon. Hjälpa oss, som hade liksom slarvat sådär mycket med gigget. Men när, han kom ändå då. Han tog telefonen och snackade i alla fall. Och då till slut släppte han in.
Ja, det var jävligt skumt.
Men det är nog det sämsta gigget, men det räknas inte ens. Men av gig som faktiskt skulle gått att göra, men ändå blev det sämst. Det var ett i Falköping, var det va? När det var en scen uppbyggd utanför, så här ute. Sen kommer polisen och stoppar det gigget innan det är igång. För att arrangören har tydligen inte sökt tillstånd att ha utomhus. Så vi bara, va? Så bara, vi fick köra i baren.
Kan lägga till att båda de giggen har samma mellanhand som fixade också. Det var kul.
En riktig legend.
Ingen inte nämna.
Det var helt sjukt. Och vi bara fick stå i baren typ och köra lite liksom.
De stod och blandade drinkar under. Så var det ju kaos där inne, men det var också så här.
Men det var typ 2013.
Och båda de var sådana gig vi fick rätt bra betalt för på den tiden. Och just den här andra, när vi stod i baren, då kommer jag ihåg att det var för att... Så fick vi ofta i början att när en annan artist som liksom drog mycket folk, skulle spela på ett ställe, då ville de, den andra klubben, så här, sno folk.
Ja, tävla.
Och där var det typ att Petter skulle köra då, på någon så här stor grej, och då bara
ska de försöka ska vinna.
Så betalar de asmycket för att vi ska komma och sno deras publik därifrån liksom. Mm. Så att tävla typ rival.
Det är så jävla fult det där hände.
Klassisk tävling i stan.
Vi blev så jävla fucked en gång på, vi var på ett ställe och då hade de bokat in maskinen. Och de drog alla, så de drog verkligen alla.
Ja, vi körde på ett ställe som inte hade någon alkohol, då så anti-alkohol event.
Så det var så här, vad går man på? Går man på Mange Makers, du vet, utan alkohol, eller går man på maskinen med jävla massa alkohol?
Med bra klubb
också. Med bra klubb också.
Den bra klubben har bokat något, så är det någon jätteosmart liten klubb i samma stad.
Så det
men typ vi drog ändå mycket till den. Det var så här, det var bra, men det, vi kunde inte köra gigget. Så vi gick in i baren och köra. Det var så jävla konstigt bara.
Men vi, jag hade senast ett sånt där, alltså nightmare scenario på ett gig. Det var faktiskt senast nu var i Finland nu förra veckan. Alltså jag fick panik alltså. Det var, vi har giggat, vi var ute på någon typ, det var någon stor jävla så här villa vi giggade i typ. Ja. Ute på landet i Finland, i Lillby heter det. Och sen så tog vi bussen hem. Och sen så ville jag och min flickvän var med. Och vi vill bara gå och lägga oss medan de andra vill gå och festa. Och då var klubben i hotellet. Så skulle vi, så försökte vi komma in i så här main, dörren. Bara, det går inte, det är låst. Vet. Så bara, vi måste gå in genom klubben. Ja. Och så gick vi in där. Och så är det MC-slagsmål. Alla bara vevar mot varandra. Så här, trycker upp varandra mot väggen och stryper varandra.
Jag vet vilket ansikten. Gäng det var också. Jag vet inte om jag vågar nämna det.
Nej, jag vågar inte heller nämna det.
Alltså, det var ett välkänt gäng liksom. Så det,
alltså, det var fullt ösvev alltså.
Och jag och Didde satt där nere i klubben och vi bara, varför är det ingen här? Vi fattade inte att det var slagsmål där uppe liksom.
Och så vi hittade inte vägen till hotellrummet. Vi gick, det var någon som bara, go there. Ja. Så gick vi upp dit, så kom vi in i ett jävla kök som helt nedstängt. Vi bara, fan, vi vill bara till vårt rum och sova. Vet. Ja, det var, alltså, det var så jävla... Och sen till slut hittade vi någon hiss som kom upp, där vi kom upp. Men det tog typ 30 minuter.
Det var en riktigt sketchy byggnad. Det var ju så här tavlor från 1980 på någon typ norsk prins som hade varit där och ätit middag. Du vet, jag fattar ingenting liksom. Det var på den nivån.
Ja, det var skumt ställe.
Illuminati-vibbar fick jag i alla fall. Men då antar jag att ert bästa gig, det var Berns.
Ja, vi har haft bättre gig. Alltså, det var ju skitbra. Men det var den andra gången vi har
sålt egna biljetter.
Sålt egna 100%. Sådär. Bara egen konsert, så betala. Och det ska vi väl göra igen och så. Men det finns bättre...
Ja, vi har haft många, alltså framförallt då festivaler. Då har man ju, typ som vi hade, vi körde Putti i parken 2019.
Coronan.
Ja, och då var det typ så här 15 000 och alla var astaggade. Ja. Så här, de är ju svårslagna liksom.
Ja, det är sjukt.
Så det är nog... Festivaler har nog alltid varit vår, så här, om man ska säga, bästa gigupplevelse. Då kan man också bjuda på bäst show med pyro och sånt där. Liksom.
Proffsigt liksom. Ja. Men vi gjorde en jävla show på Berns rent showmässigt, så satsade vi ju. Mm. Vi gick ju
plus minus noll där.
Vi ville bara bjuda på effekter.
Ja.
Brukar ni lägga mycket på effekter och så?
Alltså, ganska.
Ja.
Men där på Berns överdrev vi. Mm. Alltså, så här, det var en smäll som kostade typ 15 000 bara, och det var en sekund. Alltså, bara för att vi ville verkligen maxa allt där liksom.
Ja.
Det
var kul.
Men vanligtvis så lägger vi tycker det är så jävla viktigt. Sen i vissa ställen så de har folk på plats som bara, det är säkerhetsrisk och bla bla bla.
Ingen
eld. Men vi vill alltid köra. Vi lägger ganska mycket ändå på att göra bra show.
Det kanske är kul för dem som lyssnar och höra typ vad kostar alla de här grejerna? Typ vad kostar pyro till exempel? Det
beror lite på vad man kan få för dyr.
Nu är typ allt... Vi har ju så här en firma vi jobbar med, men nu efter corona finns det tekniker och allt är bara liksom brist. För då, folk har ju skaffat alltså vanliga jobb under corona, och det är rätt många som är kvar på det då.
Ja.
Så att nu, vi har hört så här priser om så att
de ska sluta som tekniker alltså, och jobbar typ på kontor idag istället. Och typ för så att de tycker det är skitsoft liksom.
Så de som hyr turnébussar, det kostar typ dubbelt än vad det kostar annars. För det finns inte lika många.
Och många effekt.
Av sina och sånt där.
Ja. Och effektföretagen tar också typ dubbla priset på saker.
Så där har vi tur att vi har jobbat med samma under en så här lång period. Som
och de är kvar.
Ja, de höjer vårt pris liksom. Men när andra frågar dem så har vi hört att det är jävligt dyrt.
Vågar ni säga vad det kostar?
Vi brukar, jag tror vi lägger det så här 30 per gig.
Jävlar.
Något sånt.
Mm.
Nice.
Vad går mest av pengarna på? Är det konfetti?
Jag tror det är, nej, men det är samma. Pyro, LED, kolsyra och typ Tor Manager. Och sånt. Mm.
Hur många är ni som åker när ni kör gigar? Alltså gänget?
Vi är fyra med Frasse.
Fyra och Frasse.
Och sen så har vi en eller två som jobbar Tor Manager i dealen varje gång. Liksom.
Okej. Okay.
Ibland en, ibland två.
Mm. Men har ni, kör ni någon DJ nu när Hunke?
Nej.
Ni kör ingen DJ?
Nej.
Bara tekniken drar igång liksom.
Ja, tekniken spelar upp låtarna.
Ja.
Jag måste fråga er, ni har fått nya konkurrenter nu.
Har vi?
Ja, Italian Stallions.
Vilka är det alltså?
Det är schyssta grabbar.
Ja, det är schyssta. Jävla bäger de släppte nyss alltså.
Var när vi var,
känner Italien.
Var det när vi var i på Gran Canaria vi träffade dem?
Nej, men det är en rolig grej.
Ja.
Det där har varit så låtar, kul att den första Italian Stallion spelades ju i så här alla NBA-arenor och sånt.
Mm,
Danilo Gallinari gjorde poäng.
Och han signade med Boston Celtics nu, så han skrev idag faktiskt att sången kommer vara redo på de matcherna.
Så det är ändå mäktigt att sitta hemma och kolla match och kommer den liksom.
Varje gång jag skårar.
Jag skulle säga att den kom på svenska topplistan.
Det hade varit skitkul. Ännu roligare på italienska.
Ja, jävlar.
Vi rappar upp.
Ja, det har gått en timme.
Grymt. Kul, grabbar.
Vad är planen framöver?
Ja.
Vi kommer köra en stenhård klubbturné i höst. Nu ska pengarna in. Corona-stoppet.
Ja.
Nej, men det ska fan dö. Det ser man fram emot. Sen är det ju sommarturné som är kul. Och jag tror, vad fan, har vi kanske 10
kvar?
Ja, 10 kvar eller något.
Fan, nice. Men nya låtar.
Vad sa du?
Kanske kommer någonting mer. Vi kör ju på. När vi blir heta så kör vi liksom.
Mm.
Tänker inte så mycket längre. Nej. Förr var det så här, måste vänta till våren. Så bara, nej, vi kör inte
riktigt. Ja, vi kör alltid bara.
Släpp det sommar. Det är ju så sommarlåt. Bättre bara lägga ut.
Ja,
sant.
Men det ska bli kul med mer gig i sommar. Och sen så kommer vi faktiskt förbereda ganska mycket för att göra den här reality nästa sommar.
Mm. Mm.
Och följa med på turnén tänkte vi göra då.
Mm.
Fokus på det är ganska mycket liksom.
Mm.
Det blir jävligt kul.
Ja, men grymt.
Ja, ni då?
Vi kommer fokusera på podd nu ett tag.
Ja, vi kommer satsa jävligt mycket på podden.
Det är kul.
Ja.
Men sista låten var jävligt skön, måste jag säga.
Ja, jävligt nice. Tack.
Max Makers.
Max tog över Magmakers där.
Ja.
Jävlar. Men fan, kul att ni kom.
Ja, tack för att du kom här.